Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Först trodde man att man skulle kunna göra kretsar på skalan 50 mikrometer och 10 mikrometer och 5 mikrometer och 1 mikrometer. Den här racet har ju liksom fortsatt och nu är man nere på skalan mellan 3 och 7 nanometer. Alltså det är inte många tiotal atomer som definierar längden på den aktiva delen i en transistor.
Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. I takt med att vår värld blir allt mer uppkopplad och digitaliserad ökar efterfrågan på så kallade halvledare. Det här är ett område där den internationella konkurrensen är hård och det är svårt att omsätta forskningsresultat till kommersiella succéer. Veckans gäst är professor Lars Samuelsson. Lars är professor vid Lunds universitet och en av de drivande hjärnorna bakom svensk utveckling inom nanoteknologi och utvecklingen av halvledare. Varför valde Lars fysiken och framförallt nanoteknologi framför den stora drömmen att bli musiker på heltid? Och vad innebär utvecklingen inom nanotekniken för oss konsumenter, för våra tv-apparater och displayer som vi använder i vardagen? Hur avancerade kan integrerade kretsar egentligen bli? Och hur känns det att få guldmedalj av kungen för sina gärningar inom nanovetenskapen? Och hur står sig den svenska halvledarutvecklingen gentemot övriga världen? Hur ser Lars Samuelsson på företagen som är sprungna ur hans forskning vid nanocentret i Lund? Och varför är han inblandad i uppbyggnaden av ett forskningscenter inom nanoteknik i Kina? Ja, det här och mycket, mycket mer pratar vi om i veckans avsnitt. Hej Lars och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
Tack, hej hej.
Hur mår du idag?
Jag mår alldeles utmärkt, bortsett från att jag har haft covid nyligen, så jag hostar och låter kanske lite konstigt på rösten. Men annars är det okej.
Ja, men det är härligt. Det är kanske inte alla som känner till vem du är. Kan du inte bara kort berätta lite grann om dig själv?
Ja, jag är forskare i fysik på Lunds universitet. Jag kan möjligtvis säga lite grann om min utbildningsbakgrund. Det är kanske intressant. Jag började plugga i Lund. Jag var sent 60, tidigt 70-tal. Och trodde då att jag skulle bara läsa lite grann för att kunna finansiera mig ifall att jag inte kunde leva på musiken, vilket var det jag egentligen sysslade med på den tiden. Så jag bestämde mig för att läsa tre ämnen som jag kunde utan att läsa på. Matematik, fysik och musik. Jag ville bli gymnasielärare i de här tre ämnena. Det var en bra strategi, men redan på fysik blev det stopp. Det vill säga att det var så himla roligt och utmanande så jag dök djupare och djupare in i fysiken. Så jag hade läst 2 år på fysik på det som kallades C- och D-nivåer, de högre nivåerna. Och då erbjöds jag ett doktorandstipendium från naturvetenskapliga fakulteten. Och ja, det var väl kul. Det kanske blev svårt någon gång så jag hoppade på det och sedan doktorerade jag därefter. Så gjorde jag postdoc på IBMs forskningslab i Kalifornien och kom tillbaks till Sverige tidigt, eller kring 1980. Och blev professor på Chalmers, 86, Chalmers och Göteborgs universitet. Lockades tillbaks till Lund 2 år senare av dåvarande rektorn Håkan Westling med en stor så kallad bankdonation. Och då vågade jag satsa på någonting helt nytt som nästan inte fanns, som heter Nano. Jag blev startad av Sveriges första nanocenter som fick tung finansiering från 1990.
Hur kom det sig just att det blev nanovetenskap och nanoteknologi som fascinerade dig?
Ja, det var väl det att jag insåg att det som gör material, funktionella material så värdefulla och så potenta är att man kan designa dem ända ner på atomär skala. Alltså att egenskaperna ligger djupt, djupt ner i materialet, i princip ner på atomär nivå. Man talar om atomär ingenjörskonst. Och då hade man ju ungefär i den vevan, eller ungefär i den tiden, utvecklat till exempel sveptunnelmikroskopet på IBMs forskningslab i Schweiz, som gjorde att man kunde både se atomer och sedan mer även manipulera atomer en efter en. Det var inte det vi gjorde, utan jag gjorde en tung satsning på det som kallas epitaxi, alltså att kunna med materialtillverkning producera material, atomlager för atomlager, och producera alltså funktionella unika material. Jag säger, från början var det egentligen inte för tillämpningar, eller det som kanske har fått rätt stort genomslag, utan jag ville bara se till att vi fick ännu bättre material som man kunde leka fysik med. Va?
Och vad, när du åkte till IBM där då, vad var det du lärde dig där, eller var det någonting du tog med dig därifrån?
Ja, faktiskt väldigt mycket. Jag gjorde saker där som jag aldrig hade gjort tidigare. Jag gjorde mitt doktorsarbete blandat experimentellt och teoretiskt arbete kring så kallade djupa nivåer, defekter i halvledare. Och på IBM så fick jag då komma in i mer tillämpade projekt. Ett av de projekten handlade om display-tillämpningar, sådant som jag på senare år har jobbat väldigt mycket med. Vi gjorde alltså elektroluminescensdisplayer, och jag hade väldigt, väldigt roliga saker. Samtidigt som jag passade på att göra rätt mycket teoretiska arbeten tillsammans med en ledande teoretisk fysiker på IBM.
Om man läser en sammanfattande biografi om dig, så är du invald i Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, medlem i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, och sen flera hedersutmärkelser och priser i länder som USA, Storbritannien, Japan, Kina med mera. Hur har du lyckats med allt detta?
Att jag blev invald i akademin, ja, det vet man ju aldrig riktigt hur det gick till, för det är så himla hemligt, och det var innan jag hade kommit in och sett, numera vet jag ungefär hur det går till. Men som sagt, 2006 kom jag in i Kungliga Vetenskapsakademins fysikklass, och året efter Ingenjörsvetenskapsakademin. Det var väl delvis därför att vi hade faktiskt väldigt stora genombrott i min forskningsgrupp mellan 2000 och 2004-2005, då vi var en av de kanske tre ledande grupperna i världen på nanomaterialutveckling. Någonting som kallas nanotrådar eller nanowires på utrikiska.
Ja, vilka genombrott var det ni gjorde då? Som var så...
Ja, ska jag säga, det var så här att det började egentligen med att jag var spionerade. I samband med att jag var gästprofessor på Japans fantastiska forskningsinstitut som heter Riken Institute of Physical and Chemical Research utanför Tokyo. Men då visste jag att det fanns en väldigt smart person på Hitachi Research som heter Kenji Hiruma, som hade kommit på ett sätt att göra endimensionella, alltså nanowire-material med smarta tekniker. Så jag sprang ofta och träffade honom, och vi blev bästa vänner. Och ja, jag bestämde mig, det var 95-96 som jag var där, och bestämde mig då att det här ska jag minst bygga upp. För jag insåg också vad de inte hade gjort optimalt som man kunde göra bättre. Mm. Och det dröjde inte mer än till tidigt 2000-tal så hade det här teknikområdet fått ett jättestort genomslag. Det var dels vid Harvard i Boston, och var vid University of California, Berkeley utanför San Francisco, och så var det väl Lund. Det var då vi tre som kämpade sida vid sida, och det var en väldigt spännande period från 2000 till, ja, det höll på minst 10 år, va? Det som var lite kul var att mina två huvudkonkurrenter på Harvard och Berkeley, de var primärt kemister, medan jag ju kom från halvledarfysik och heterostrukturfysik bakgrund. Så min gruppsverksamhet fick en lite annan profil, så det var en väldigt spännande period. Och det var det som låg bakom, tror jag, att de här genombrotten, att diverse akademier runt om i världen också tyckte detta var himla kul.
Ja, och nu ska du också få då tilldelas IVAs stor guldmedalj, och det finns en motivering där. Som jag kan läsa den här med citat. Professor Lars Samuelsson tilldelas stor guldmedalj för sina internationella synnerligen framstående insatser som nyskapande forskare och forskningsledare inom natovetenskap och nanoteknologi. Och för de vetenskapliga resultaten nyttiggörande inte minst inom halvledarteknik. Hur känns det när du har den här motiveringen?
Det är fantastiskt att lyssna på den. Jag har fått läsa den också. Det är naturligtvis väldigt, väldigt glädjande. Väldigt, väldigt hedrande. Jag vet ju att det är inte många som har fått det här största priset från Ingenjörsvetenskapsakademin. Och jag trodde ju aldrig jag skulle komma i fråga till det. Men jag är väldigt, väldigt stolt och glad över detta.
Och priset kommer du få ur kungens hand den 28 oktober, va? Har du träffat kungen tidigare?
Det har jag. Jag har träffat kungen vid flera tillfällen. Jag har haft möjlighet att resa tillsammans med honom till det så kallade Royal Technology Mission, till bland annat England och till Tjeckien. Det har varit väldigt trevligt.
Har ni pratat nanoteknologi då?
Det har nog kommit in, kanske inte så på djupet, men det har absolut varit uppe på diskussion, ja. Mm. Betydelsen av nanoteknik för utvecklingen i samhället i allmänhet.
Du är ju verksam på Lunds universitets då, centrum för nanovetenskap, som även kallas för Nanolund. Kan du berätta vad Nanolund är för någonting?
Som jag nämnde så lockades jag tillbaka till Lund 1988 från Chalmers, Göteborgs universitet. Och det var då med möjligheterna att satsa väldigt tungt. Jag fick stor donation från den så kallade Skånska banken. Och med den så byggde jag upp det första nanolaboratoriet i Lund som invigdes 1990. Och vi fick då i samband med det en stor, en tung satsning gemensamt från Naturvetenskapliga forskningsrådet och NUTEK, eller STU som jag tror det heter på den tiden. Och det kan gå att säga någonting om det. Det var en unik satsning där, för att få de här så kallade materialkonsortierna, så skulle man få högsta betyg både från naturvetenskaplig grundforskning och från NUTEK eller STU för den tekniska relevansen och signifikansen. Och det blev då ett ganska speciella kriterier, och jag fick som sagt en av dem. Det var väl ett tiotal centra, om flera av dem som har gått extremt väl, till exempel tunnfilmsforskningen i Linköping och superledarforskning i Göteborg och fotonik i Stockholm och så. Så det var en väldigt viktig satsning från forskningsråden. Som sagt, då kunde jag bygga det första nanolabbet. 15 år senare, 2005, så invigde vi det nuvarande Lund Nanolab den gången med tung finansiering från Knut Alice Wallenbergs stiftelse och från Vetenskapsrådet och från Lunds universitet. Och tittar man ut 15 år senare så är det drygt 2020. Ja, då har vi ett stort behov av att få nya nanolaboratorier, och det är det som nu planeras i Science Village mellan synkrotronljusanläggningen Max 4 och ESS. Och det är det som nu står på tur, så att säga.
Om vi tittar liksom på halvledarbranschen som helhet, vilka är de mest banbrytande upptäckterna inom halvledarbranschen som du har varit med om själv eller sett andra upptäcka under den här tiden som du har varit verksam inom området?
Alltså det kanske det mest slående är väl ändå utvecklingen av integrerade kretsar. Då man hela tiden har sett ett rörligt mål där. Först trodde man skulle kunna göra kretsar på skalan 50 mikrometer och 10 mikrometer och 5 mikrometer och 1 mikrometer. Den här racet har ju liksom fortsatt, och nu är man nere på de ledande, de som producerar integrerade kretsar, på skalan mellan 3 och 7 nanometer. Alltså det är inte många tiotal atomer som definierar längden på den aktiva delen i en transistor. Och det är väl en alldeles otrolig utveckling, speciellt med den superavancerade apparatur som används för att tillverka kretsarna. Som del i den trenden är också att det krävs enorma ekonomiska resurser. Jag brukar säga det att idag så kostar det någonstans mellan 15-20 miljarder US-dollar för att bygga upp en sån här fab, sådana som det finns exempel vid Intel i USA och TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC i Taiwan, men även i Japan, Korea och Kina. Så det är väl kanske max 10 sådana fabs som går att få finansierade. Det är bara den här mönstringstekniken som gör att man kommer ner på den här skalan kostar i svenska pengar väl över 1 miljard för en sån här mönstringsapparatur. Man inser att det är mycket, mycket kostnadskrävande och naturligtvis superavancerad teknik.
Med andra ord, så, nu såg vi ju Joe Biden skrev ju tecknade under ett avtal som skulle göra eller underlätta för amerikanska industrin att tillverka ännu fler halvledare på hemmaplan. För att slippa beroendet av Taiwan och Kina. Är det typ länder som USA som kan göra så här? Eller här, någonting som Sverige också skulle kunna göra?
Alltså Sverige ensam kan ju inte göra det, men det sker ju för närvarande en väldigt stor satsning på europeisk nivå på att faktiskt återskapa halvledartekniken och halvledarindustrin i Europa som tidigare nästan om inte har gått förlorad så har den åtminstone fört en tynande tillvaro. Så man satsar väldigt hårt i Europa. Naturligtvis i USA. Jag vet ju att man satsar väldigt hårt i Kina bland annat eftersom USA försöker blockera Kina från att komma åt halvledarteknik. Så det är ju ett race över hela världen för närvarande. Du frågade förresten om genombrott på teknik. Jo, alltså man kan ju säga lite grann, men det kan jag inte säga, men man kommer lite grann till vägs änden när man nästan är nere på atomskala på de här kretsarna. En annan stor sak som händer för närvarande och har hållit på en tid är något som kallas heterogen integration. Där man blandar olika tekniker, olika material på ett kiselchip. Alltså man tillför funktionalitet som inte finns i kislet själv. Till exempel optiska egenskaper för att kunna producera eller detektera ljus på ett optimalt sätt. Och ett sådant exempel är det som min grupp.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
För närvarande i Lund och även på Ideon forskarbyn sysslar med, nämligen att integrera ett material som heter gallimnitrid direkt på kisel. Mm. Då har man alltså plattformen som den där kisel baserade industrin har utvecklat, och på den lägger man ett nytt funktionellt material, galvnitrid, dels som ger möjlighet att göra kraftelektronik och RF-elektronik med mycket högre effekter och högre hastigheter än vad kiseln kan åstadkomma, men dessutom man får ett fenomenalt material för alla optiska tillämpningar, alltså för att göra lysdioder eller för att göra det som vi sysslar med mycket och har gjort i 15 år nu ungefär, att göra displayer baserat på galvnitrid på kisel. Och det är en annan väldigt stor trend för närvarande.
Och om jag har läst på rätt här nu, så har du vid flera tillfällen försökt att kommersialisera det arbete du har gjort i labbet. Kan du berätta lite kort vilka företag du varit med och startat, och hur har det gått och hur har det varit?
Jag kan säga det att när vi började, jag berättade om det här äventyret med nanotrådarna som kom igång i sent 90, kring 2000, så började vi med något som man kallar, ja, i halvledarsammanhang, småbandgasmaterial som indiumarsenid, indiumfosfid, som då inte kan producera synligt ljus. Men 2004-2005 så startade en grupp, en verksamhet på universitetet för att göra så kallat galvnitrid, det här materialet som jag var med 2014 om att ge Nobelpriset till de tre japaner som hade utvecklat de blå lysdioderna. Enabling bright and energy saving white light sources, som du kanske kommer ihåg att motiveringen var för Nobelpriset. Men det vi gjorde då var att försöka tillverka nanotrådar av galvnitrid. Och det här blev en väldigt snabb utveckling, och vi startade företaget Glow, GLO, Glow AB, redan 2005 i Lund. Och den utvecklades väldigt, väldigt snabbt. Då hade vi just kommit åt den andra generationen som jag nämnde av Lunds Nanolab. Och växte faktiskt dessa för snabbt. Det var nästan så att Glo hade för mycket tillgång till labbet och vi var tvungna att söka oss ut i världen för att komma åt faciliteter där vi kunde fortsätta utvecklingen. Så vi skapade ett dotterbolag, ett amerikanskt dotterbolag som heter Glo i USA, som då etablerades i Sunnyvale i Silicon Valley. Medan vi behöll då den fortsatta materialutvecklingen i min grupp i Lund, där också Glo hade närvaro i den här grundläggande materialutvecklingen. Så 2010 så startade vi det här dotterbolaget, och sen gick utvecklingen väldigt snabbt fram till att man hade i princip en färdig micro-LED-teknologi, alltså för displayer. De displayer som vill ha pixelstorlekar ner till under 10 mikrometer, kanske ner under 5 mikrometer också. Det var ungefär det man satsade på Glo. Och Glo blev förra sommaren i maj 2021 uppköpt av USAs ledande nanotechbolag som heter Nanosys. Och så Glo är numera integrerat i Nanosys. Och det gör att Nanosys är dels världsledande på det som kallas Quantum-data, eller QLEDs, det kan man se när man köper stora tv-skärmar. De Quantum-data som gör de här väldigt briljanta färgerna på tv-skärmarna. Men man har också, för att ha både livrem och hängslen så att säga, se till att man har tillgång till micro-LED, vilket väl alla egentligen tror att inom några år så är det micro-LED som kommer att dominera egentligen all display-teknik.
Men tjänar du en bra hacka där då? När det här
Nej, det kommer jag nog inte göra. Jag har väl en del ägande i Nanosys och genom Glo naturligtvis. Och om Nanosys gör IPO, vilket kanske kan hända någon gång, så kan det ju tänkas att något lite grann trillar ner på mig. Men det är väldigt, väldigt lite. Ja. Det är de stora investerarna som får pengarna primärt. Man ska veta att Glo tog in över 200 miljoner dollar. Det är över 2 miljarder från investerare. Och det är investerare från hela världen. Väldigt mycket från Europa, från Norden, från Norge, från Sverige och Norge. Men bland dem då FOM eller FAM från Wallenbergarna, som var hela tiden har varit en av de tyngsta finansiärerna. Mm. Så det var sagan om Glo, och Glo kan jag säga det har nu en fortsättning, därför att för ungefär 5 år sedan så fick jag en idé om ett helt nytt sätt att göra micro-LEDs på riktigt liten skala, och det har vi nu utvecklat i ett nytt bolag på idén som heter Hexagem, som har väldigt stort intresse från de stora spelarna, både från Europa och från USA och faktiskt inte minst från Kina, va? Där vi kan göra med en och samma materialteknologi, göra alla tre färgerna, så både blått och grönt och rött, och ner till skalan på kring eller till och med under 1 mikrometer i pixelstorleken. Det är egentligen ingen annan som kan, så det är väldigt het för närvarande.
Och vad innebär det för en vanlig konsument?
Det betyder att inte bara för stora displayer, alltså 4K, 8K och så vidare, alltså sådana tv-displayer eller iPads eller smartphones, utan går man vidare till speciellt AR, augmented reality, alltså den utvidgade realiteten, alltså man kan kombinera så man ser den riktiga världen, men samtidigt så får man överlagrat teknisk information. Till exempel en sån tillämpning är också head-up displays, alltså displayer som när man flyger ett flygplan eller kör en bil, att man får all datainformation projicerad framför sina ögon utan att behöva anstränga ögonen, så ser man det tillsammans med den riktiga världen, så att säga.
Ja.
Så den här AR eller augmented reality och head-up display kan förvänta man sig ska bli en väldigt, väldigt stor utveckling med en enorm potential både för vanliga personbilar och för lastbilar och egentligen all form av informationsintensiva miljöer.
Men då känns det ju som att ni kan ju inte vara ensamma om det här, utan det måste finnas konkurrens.
Nej, det kan jag verkligen säga. Jag kan säga att i mitten på oktober nu så är det en stor konferens kring gallnitridmaterialen, large band gap-materialen nere i Berlin. Och jag har just blivit inviterad för att vara en av fyra som ska diskutera specifikt de extremt små pixlarna för displayer och hur man kan åstadkomma alla tre färgerna med en och samma teknik. Det är tillsammans med någon, ska jag kalla det konkurrent eller vän, någon korean, ja, från olika delar. Vi är fyra totalt som ska ta hand om detta program på en sån här kvällssession som kommer att bli väldigt, väldigt spännande och uppmärksammat.
Mm. Vad säger du generellt om den svenska halvledarmarknaden och de innovationerna som sker inte bara hos dig utan hos andra? Vad är vår ställning?
Alltså halvlederisidan, halvledarverksamheten, det finns ju traditionell integrerad kretsteknik där Sverige har mycket kompetens på olika ställen, bland annat i Linköping vet jag, och i Stockholm. Det finns inom kraftelektronik och RF-elektronik så finns det stora satsningar, kanske främst i Linköping faktiskt, men även i Stockholm. På fotoniksidan, alltså fiberoptisk kommunikation till exempel, så har jag hela tiden KTH varit i ledningen. När det gäller nya funktionella halvledarmaterial och halvledarkomponenter så är det nog ändå så att Lund är väl kanske det ledande stället i Sverige där det hela tiden tas fram nya material och nya möjliggörande materialtekniker. Jag tror Sverige överlag står sig faktiskt väldigt väl internationellt. Det vi kanske har varit betydligt sämre för det är att se till att få detta hela vägen till industriella produkter.
Mm. Vad är de stora svårigheterna när man kommer från forskarområdet och universitetslivet till att gå över till den kommersiella sidan då och försöka bygga upp en stark aktör, global aktör?
Det är ju som nästan alltid, det är personer det hänger på. Alltså det är väldigt sällan som en påhittig grundforskare som kommer på nya sätt att göra saker och ting kan föra detta till kommersialisering. Det krävs ju andra kompetenser. Folk med industriell, kommersiell, patentkompetens bakgrund. Säkert så att man kan ha de som driver vetenskapen och teknologin som draghästar, men det krävs väldigt, väldigt mycket mer för att styra detta till någonting som blir produkter. Jag kan säga att om vi tittar på Glow som det bolaget som vi har pratat mest om, så var det ju att vi fick in inte bara väldigt kompetenta investerare utan också folk i styrelsen och i företagets ledning. Vi kan säga när vi flyttade till Sunnyvale så utan att rådna så plockade vi några av de finaste russinen från Philip Lumeled-kakan som då i Palo Alto. Mm. Och det var också en av anledningarna till att vi flyttade till Silicon Valley var att det fanns folk med precis den kompetensen som vi faktiskt internt saknade.
Om man tittar framåt då, hur ser din framtid ut?
Ja, jag har som sagt, jag för ungefär fem år sedan så lämnade jag ledningsmiljön för Nano Lund. Jag hade då grundat och lett det för de första dryga 25 år sedan och nu är det då i händerna på mina efterträdare. Det var närvarande professor Anders Mikkelsen som leder Nano Lund på ett förnämligt sätt. Ungefär samtidigt som jag då började trappa ner, jag gick ner till en seniorprofessortjänst på deltid. Så för en 3-4 år sedan så började man bjuda mig till Kina och ville prata med mig och så. Och 2019 på hösten så fick jag ett väldigt generöst erbjudande att komma till ett av Kinas ledande universitet som heter Southern University of Science and Technology, SASTEC, nere i Shenzhen, alltså high-tech-staden granne med grannbyn till Hongkong. Och sen kom ju covid, och först förra hösten så kunde jag faktiskt flytta dit och tillträda min tjänst. Jag har nu en tjänstprofessor vid SASTEC, och dessutom är jag director för ett nytt forskningsinstitut som heter Institute of Nanoscience and Application, med en förkortning som låter väldigt svensk, INA.
Men hur känns det liksom, är ett kontroversiellt beslut att börja arbeta i Kina för dig?
Det var inte riktigt kontroversiellt för mig från min sida. När jag då insåg att jag skulle kanske inte vara allt för nära stå på fötterna på tårna på mina efterträdare, så funderade jag på tre alternativ. Ett alternativ att gå tillbaka till det började, nämligen att gå tillbaka och bli musiker på heltid och inte hålla på med forskning. Alternativ två, jag hade några locktoner från några universitet i Kalifornien där jag hade varit flera gånger som gästprofessor. Och mitt tredje alternativ var om jag skulle tillåta mig ett livsäventyr till. Det vill säga att komma till miljöer som jag alltid har varit intresserad av men aldrig riktigt fått närkontakt med. Och då var det naturligtvis den mångtusenåriga kinesiska kulturen och traditionen som jag fann väldigt spännande och en väldigt fin möjlighet. Allra helst som Shenzhen idag är ju det som Silicon Valley var för 20-30 år sedan, alltså meckat för halvledarteknik och halvledarforskning. Det finns idag i Shenzhen med de här enorma satsningen på att utveckla halvledarteknik. Så för min del att sätta upp ett primärt halvledarforskningscenter, det här INA jag nämnde, i den här miljön är ju väldigt, väldigt lockande.
Men hur befolkar du det här centret då? Är det med kinesiska forskare och specialister?
Ja, det var kul att du frågade det. För det som gör INA unikt är att ambitionen är, för det första, att åstadkomma något extremt internationaliserat och internationaliserande. Det ska vara så nära som möjligt 50-50 mix av folk med kinesisk bakgrund och tradition och folk med, jag kallar det europeisk bakgrund och tradition, för att på något vis gifta samman de här två fantastiska traditionerna till en och samma miljö. Del två är att INA har i sitt reglemente att det ska bara vara att talas engelska. Så det ska alltså vara ett helt internationellt engelskspråkigt center där jag brukar lite skämtsamt säga, här får man varken prata kinesiska eller svenska. Nej. Här är det engelska som gäller.
Om du hade valt musiken, liksom vilken genre är det vi pratar om då?
Ja, det kunde nog vara, alltså hade jag satsat ordentligt kunde det nog vara allting från klassisk körmusik till mer rock and roll och blues. Men det är så att jag faktiskt i nästan kontinuerligt från det jag var 16 år har spelat i olika rock and roll, blues, folk music band och gör det fortfarande. Jag har ett band som jag spelar med i sedan 25 år tillbaks i Malmö. Och jag har sedan förra hösten ett band även i Shenzhen. Okay. Som heter Playground, som består av 4 kineser och 2 europeer. 3 damer och 3 herrar. Jätteroligt med att för mig har den här ventilen att få koncentrera sig 100% på någonting annat än den konventionella vetenskapen och universitetsverksamheten varit enormt nyttigt och välgörande för mitt välmående och för, jag tror även för att utveckla den kreativa sidan av forskningen.
Ja, det låter här underbart. Stort tack för att du var med på podden.
Tack ska du ha.
Då tackar vi Lars för att han var med i veckans avsnitt av podden. Vi tackar dig som har lyssnat, och har du åsikter eller förslag på gäster och ämnen så får du jättegärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Tack så mycket, vi hörs nästa vecka. Hej hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.